jättebra. Och vill du sitta ner nu då så får du göra det också. Vill du stå kvar av någon anledning så är det helt okej. Jag läste en bok för ganska många år sedan som heter Organic Church. Och han halstablet också, men det var ju dumt. Som handlar om församlingsplantering, om nya församlingar. Neil Cole heter han som skrivit den. Han berättar om hur de på en plats försöker att plantera en församling. Och för att nå utanför kyrkans väggar så möts de på ett café. Där de firar sina gudstjänster. Och det gör ju att det kommer en del dit som vet att det är gudstjänst. Men så är det en del som kommer dit som går på café. Och där ändå så råkar det vara gudstjänst. Och där i den här samlingen så är det en kille som återkommer gång efter annan. Han är inte en av dem som så att säga är med i församlingsgemenskapen. Men han har ett visst intresse. Han har framförallt ett stort intresse av att diskutera. Och han delar ju inte den kristna tron, utan han håller på. Och han pratar väldigt mycket med Neil om det här med kristen tro. Och ger sina åsikter och tycker att det mesta är fel. Han är ganska påläst. Så det blir mycket heta diskussioner. Det blir liksom lite skyttegravskrig sådär. Neil på sin sida, den killen på sin sida, och de håller på och pratar mycket. Och så en dag när det är gudstjänst så ser Neil hur den här killen sätter sig och börjar prata med en tjej i gemenskapen. Och den här tjejen, hon är ganska ny. Neil vet att hon är ganska ny i sin tro också. Och Neil blir lite bekymrad. Så här. Alltså det här kommer inte gå bra. Den här tjejen, han kommer gå på. Liksom. Så att han närmar sig lite grann försiktigt så där, för att kunna finnas till hands. Då, för att kunna kanske hjälpa till ifall det skulle behövas i samtalet där. Och så hör han hur de pratar. Eller i alla fall framförallt den här killen. Som går på med det ena argumentet efter det andra. Och hur kan ni? Och det är ju så här. Och vetenskapen, det finns bevis för. Och han håller liksom på. Och tjejen, hon sitter där lite sådär. Och säger inte så mycket. Och så blir det tyst en liten stund. Varpå hon säger, du kan ju det här mycket bättre än jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Du, jag har ju inte trott på det här speciellt länge. Så jag har inte en massa argument så där på det viset. Men jag märker att du är ensam. Och det var jag också. Innan jag mötte Jesus. Och någonstans så märker ni hur det som han och den här killen de har hållit på. Det är bara höga murar. Men här någonstans så är det som att allting bara lägger sig. Och så får de ett väldigt gott samtal om. Ja, men vad är tro egentligen? Där Gud letar sig in i den där sprickan i muren kanske på något sätt. Det är märkligt ibland hur Gud han använder det som vi kanske ibland kan tycka av någon anledning är lite, nej men hur ska det här gå? Det var för övrigt jag och Erika, vi passade på att gå på gudstjänst i fredags kväll. Vi var på ungdomsgudstjänst för 50 plus. Nej men det var ungdomar från olika kyrkor i stan. Marcus Olsson var där och talade, som en del av er är bekant med. Han brukar ju vara här på somrarna. Några som sjöng och spelade och lite så här. Marcus predikade ett enkelt evangelium. Kanske var 70-80 personer som var samlade ungefär. Och efter sitt budskap så ger han en sån här enkel inbjudan som vi gör ibland. Du som kanske vill ta emot Jesus i ditt liv. Du som kanske för första gången skulle vilja säga att ja, här finns det människor som vill be tillsammans med dig. Men om du vill så kan du räcka din hand i bänken. Och så är det kanske 10-15 stycken unga människor som säger ja. Jag vill tro på det här. Visst är det vackert? Det händer en vanlig fredagkväll i Halmstad. Och jag vill bara dela det som en uppmuntran att det, Gud är nära. Han är med mitt i det där. Om det så är en gudstjänst eller om det är ett litet samtal. Men han är där. Och det är så nära och det behövs inte så mycket. Mer än att någon delar evangeliet. Och så får vi möjlighet att ta emot. Paulus han skriver så här i början av första Korintherbrevet. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Han skriver lite senare: vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa: ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det är ändå rätt så märkligt att Paulus skriver det här. Han väljer att skriva att han var svag och rädd och orolig. Hur var det egentligen med den där Paulus? Det kan ju ha varit så att han var utarbetad. Att han kanske var sjuk. Att han var kraftlös. Vi vet ju inte så mycket. Men han räds inte att säga det. Att skriva det. Att visa det. Att jag är inte någon perfekt individ. Vi kan hitta många olika svagheter och brister i våra egna liv och kanske tänka: Gud vill nog inte ha mig. Jag vet ju att han vill ha vem som, men inte mig. Och så räknar vi bort oss själva. Det är ganska lätt att göra så. Jag kan inte, det går nog inte. Det är nog kört, jag är nog inte tillräckligt och så vidare. Och tänker du så, så är du ju i gott sällskap. Så är det. För när vi ser på varandra, men när vi också läser vår bibel, så möter vi alla dessa som också var uträknade. Som inte hade det som behövdes på något vis. Om man tänker på Abraham och Sara, som inte hade barn. Och så hade Gud lovat att du ska bli far till många, och så håller de på att bli så gamla så det var ju helt kört. Och så ordnar Gud så att de får barn. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Samma sak när vi läser i Nya testamentet om Elisabet och Zacharias. Det var ju också kört för deras skull. Men så kommer Gud där. Och så får Elisabet bli gravid och så blir hon mamma till Johannes döparen. Gånger efter annan så möter vi de här Josef till exempel, den här yngsta av bröderna som de kastar i en brunn. Och så på något märkligt vis så blir han som får leda sina bröder när det är som mest nöd i landet. Eller för att inte tala om David som var den yngsta av bröderna. När Samuel kommer och ska välja ut nästa ledare så: ja, men har du några? Ja. Och så är det den första brodern. Det är inte han. Och så är det den där yngsta som ingen räknade med. Och så är det David som blir kung. Det är liksom som ett mönster som upprepar sig i Bibeln. Mose som folkets talare som säger: jag kan inte tala. Jag funderar över om han stammade eller vad det var för någonting. Men något var det som gjorde att han liksom inte räknade med att han skulle kunna bli använd. Men Gud ville använda honom och hans bror. Och någonstans tänker jag att det hänger också ihop med det Jesus säger. Att han inte har kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Han har inte kommit för att ta dem som är färdiga, som är perfekta, utan han har kommit för att kalla den som är i behov eller den som på något vis vet att jag behöver, jag klarar mig inte själv, jag är inte mig själv nog, jag behöver någon eller någonting mer. 1932 så har man en mötesserie i Betlehemskyrkan i Oslo. Frank Mangs är talare. Och redan från start så är det något märkligt i atmosfären. Kyrkan fylls till breddarna för att rymma alla som vill vara med. Och kampanjen fortsätter. Kyrkan visar sig vara för liten så att man får hyra in sig i grannförsamlingen. De har en kyrka med 3000 platser. Och ganska snart är den också för liten. Och det här liksom mötesserien fortsätter. 1934 hyr man ett tält med 4000 platser. Obekväma bänkar utan, och det är kanske bara en planka i ryggen, spelar ingen roll. Man fyller tältet ändå. För att det är någonting. Det är någonting i atmosfären som inte handlar om Frank Mangs, men som handlar om att Gud är där och rör vid människor. Och så håller den här serien möten på. Jag tänker att det är inte kanske i ett streck, men i perioder under drygt 10 år. Så ökar församlingen Betlehemskyrkan i Oslo med 4 gånger i medlemsantal. Och Norska Missionsförbundet ökar från 4 000 medlemmar till 10 000 medlemmar. Och många andra kyrkoförsamlingar ökar markant i antal av människor som tar emot Jesus. Som kommer till tro, som blir berörda på djupet. För när man läser om det här, det som händer här, så är det inte bara något på ytan. Det är inte bara något sådär för stunden, utan det verkar som att det går på djupet i människors liv. Och så ser man, om man läser om Frank Mang, så ser man hur detta händer på plats efter plats efter plats. På något ställe där det bor 2000 invånare, det är 4000 på mötena. Alltså det är dubbelt så många som kommer på mötena som bor på plats. Han reser under 1900-talet i Sverige, Finland och Norge och flera andra länder. Han predikar återkommande på torpkonferensen utanför Kumla. Från 1920-talet ända fram till 1990-talet är han återkommande talare. Och människor blir berörda utav Gud i de här mötena. Under vissa perioder så reste han från plats till plats och predikade upp till 12 gånger i veckan. Och mängder av människor tar emot Jesus och får sina liv förvandlade. Och som sagt, det går på djupet. Och så när han vid ett tillfälle får frågan av en av sina vänner och kollegor, Bertil Paulsson, som frågar: Vad är hemligheten i allt detta? Då svarar Mangs: När sår läggs till sår. Sår läggs till sår. Folkets nöd i en svår tid får på något vis sin resonansbotten i Mangs egna plågade själ och smärtsamma livserfarenhet. För Frank var med Paulus ord svag och rädd och orolig. Han var ensam. Han kämpade periodvis med svår ångest. Han hade drag av vemod, av dysterhet, av sorg. Trots framgångar för Guds rike. Han höll ett för högt tempo. Han blev utbränd ett antal gånger, även om man kanske inte vid den tiden använde just den termen. Och efter 30 års kamp så kraschade hans äktenskap. Vilket givetvis var både ett personligt misslyckande och en stor skam. Inte minst under rådande klimat både i kyrka och i samhälle. Men mitt i detta så råder det ingen tvekan om att Mangs, att han är använd av Gud. Mitt i svagheten och bristen, genom sprickorna i fasaden, så lyser Guds ljus för människorna. Som vi läste, Gud sa: ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Paulus var rädd och orolig, mycket orolig skriver han till och med. Han var ensam i ett nytt okänt sammanhang. Han hade rykte om sig. Dels att vara en kyrkans förföljare. För det var han ju innan han kom till tro. Han hade också själv blivit utsatt för förföljelse. När han kom till sammanhang där de inte tog emot budskapet. Det är klart att han funderade över: vad kommer att hända här? Hur kommer de ta emot mig? Hur kommer de ta emot det som jag är satt för att tala? I ett sammanhang där man också talade enligt talekonstens regler. I Korint var det ju så. Det var många visa män. Och man skulle tala vist och kanske hänvisa till olika filosofer och vad de hade sagt och så vidare. Retorik, det var viktigt. Och att då göra som Paulus och säga att jag är svag, jag är rädd, jag är orolig. Det är ungefär som att, ni vet, någon ställer sig upp på ett bröllop lite sådär Alltså jag är ju ingen talare och jag har egentligen vet inte vad jag ska säga. Och man känner bara, nej men sätt dig ner då. Han gör det inte lätt för sig. Det är inte det enklaste utgångsläget. Och samtidigt så skäms han inte för att erkänna det här. Därför att han försöker inte visa upp en fin eller from eller stark fasad. Det var inte med vältalighet, vishet eller visdomsord som han predikade. Han använde inte retoriska knep eller glänste med sin kunskap. Han hade kunnat gjort det. För vi vet ju att han var påläst. Han hade suttit vid Gamaliels fötter. Han hade en bra utbildning och vet inte hur han var som talare, men han kunde säkert. Men det är som att han väljer bort det. Han ville liksom inte att det skulle skymma hans ärende. Han ville, tänker jag, att det ska vara äkta det här. Och framförallt det han säger. Det enda viktiga var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det enda som jag ville veta av var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Den här våren så har vi här i Guldbrandakyrkan pratat om att dela evangeliet. Det har handlat om att sätta ord på vår tro. Om att formulera vad det handlar om, att gestalta Guds kärlek. Att hjälpa människor att upptäcka Jesus. Våra gudstjänster och våra bibelstudier har haft samma teman och så har vi kunnat fördjupa oss lite och bryta och bända, fundera tillsammans. Vad handlar det här om? Men jag tänker att här finns åtminstone två stora risker i detta. Det första handlar om att vi kanske pratar med varandra. Men sen delar vi inte evangeliet med vår omgivning. Om vi pratar om att dela evangeliet men sedan inte gör det. Då är det ju inte så mycket värt. Vi kanske blir uppmuntrade och inspirerade så att säga. Men det är ändå så att det manar till ett ansvar att faktiskt göra det vi pratar om. Jesus säger ju det att den är vis som hör och gör. Han är som en vis man som bygger sitt liv på klippan. Den som hör och den som gör. Om vi inte berättar så kanske människor inte får höra. Och får de inte höra så får de inte heller möjligheten att tro. Skriver Paulus om. Det andra handlar om de fina orden. Lite grann det Paulus är inne på här när han talar om visdomsord och så vidare. Och ibland, och jag tänker lika mycket på mig själv, så lindar vi in det vi vill säga i så fina ord. Vi förpackar det på så fint sätt så att innehållet riskerar att gå förlorat. Alltså att vi tenderar att luras och säga det vi tror att människor vill höra kanske istället för det som Gud har lagt på våra hjärtan. Och då är risken att vi reducerar budskapet till ett terapeutiskt självhjälpsprogram. Lite life coaching eller lite pep talk och så går vi lite, ja det är bra det är bra. Och så säger han, Jesus. Jag vill inte veta av något annat än Jesus. Det är så lätt att säga, kom till Jesus så blir allting bra. Eller, följ ditt hjärta, förverkliga dina drömmar. Eller, du duger som du är, du behöver inte förändras. Det finns ingen synd, du behöver inte räddas. Och det låter ju så skönt och så bra. Och samtidigt så rimmar det väldigt illa med evangelium. Därför att Bibeln lovar oss inte lycka och framgång. Det är inte kom till Jesus så blir allting bra. Ibland blir det ju jobbigare. Tron är inte en smidig väg till ett enklare liv. Att tro på Jesus är att göra honom till ledare, till herre. Det är inte mitt hjärta och mina drömmar som ska förverkligas. Det är ju Guds hjärta och hans vilja som ska förverkligas. Jag vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jesus och Golgata kors. Det är evangeliets centrum. Här visar Gud sin kärlek. Här visar Gud vem han är. Här frälser Gud. När han dör i ditt och mitt ställe. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Korset är ingen trevlig och mysig plats. Om ändå vår symbol hade varit en kudde eller ett doftljus. Men det är ett kors. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Petrus säger apostlagärningarna. Den är Jesus som ni korsfäste, honom och Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. De frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Johannes citerar de välkända orden från Jesus. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro handlar varken om teknik eller om känsloupplevelser. Att tro på Jesus är ju att erkänna honom som sin herre, som sin ledare. Överlåta hela sitt liv till honom. Och Paulus skriver om att tron inte är något människoverk. Det handlar inte om intelligens, det handlar inte om mänsklig vishet eller goda gärningar. Istället är det en fråga om Guds ingripande. Att andens kraft får verka i våra liv. Och någon har sagt att när en människa kommer till tro så är det alltid Gud som tar första initiativet. Det är alltid han, först. Han är där. I sin kärlek är han närvarande långt tidigare än vi överhuvudtaget kan vara medvetna om det. Så är han där. Först i efterhand kan vi ibland ana, kan det ha varit Gud? Ja, förmodligen. För att Gud är där. Så långt tidigare än vad vi förstår. Därför att han älskar. I sin kärlek är han närvarande. Han bultar, han längtar, han viskar, han påkallar våran uppmärksamhet, han väcker oss. Och det enda vi kan göra det är att gensvara på Guds kärlek genom att släppa taget. Släppa taget om vårt eget. Släppa taget om våran synd. Släppa taget om våra egna misslyckanden. Om vår skuld. Och när vi släpper taget, då fångar han oss. Då står han där. Då tar han emot. Då förlåter han oss. Då föder han oss på nytt. Till ett nytt liv i gemenskap med Gud som sträcker sig från nu och in i evigheten. Den skatten har Gud lagt i våra händer. Vi får äga Guds liv. Och samtidigt har vi ett ansvar i att ge det livet vidare. Inte för att vi är perfekta. Inte för att vi är utan fel och brist, utan tvärtom. För att det ska bli uppenbart att kraften kommer från Gud och inte från oss. Den här grinden den har följt oss under våren. Märtas grind. Och Märta hon har bjudit på många goda saker. Som en påminnelse om vad evangeliet är och kanske framförallt det här med att dela. Idag finns här lerskärvor. För den som önskar en påminnelse som du kan ta med dig hem och tänka kanske på något vis. Gud har lagt en skatt i mitt liv. Och kanske är du och jag som ett lerkärl. Där Gud vill komma mitt i sorgen, mitt i smärtan, mitt i svagheten, i brustenheten, i mörkret, i svårigheterna, i oron. Därför att din och min svaghet är inget hinder för Gud. Hans ljus lyser fram i sprickorna. Så att det som kanske för oss syns som en svaghet kan för Gud vara en möjlighet. Så vi ska snart ta en liten stund i bön och förbön. Och då finns möjligheten. Som en symbol, men ändå att kunna få plocka med sig någonting och tänka: Gud, på vilket sätt vill du använda mig? Han vill ju hela oss såklart. Men han vill framförallt lysa i oss och genom oss till en värld i mörker som verkligen behöver Guds ljus. Herre, jag tackar dig för att du möter oss där vi är. Och tack för att vi inte behöver förställa oss. I den meningen så duger vi här. Vi ska inte vara någon annan eller på något annat sätt. Du älskar oss precis som vi är. Tack för det här. Men tack för att du också vill skapa i oss. Att du vill hela. Att du vill upprätta. Att du vill förädla det goda som du har lagt ner där från början. Och Herre, tack för att du kommer till oss i vår brustenhet och i vår svaghet och lyser. Och Herre, vi vill ställa oss till ditt förfogande. Att ditt ljus får lysa i oss och genom oss och ut i vår omvärld. Kommer din kraft. Och det får ske i din kraft, inte i vår kraft, utan i din kraft, helige Ande. I Jesu namn. Amen.